Det här är P1 Kultur. Med bara några dagar kvar till valet ska vi prata om politikens relation till kulturen och konstens eventuella frihet. Vad betyder armlängds avstånd idag? Och hur lång är egentligen en arm? Men först i programmet ska vi möta två av höstens hetaste författare. Mikael Yvesand med den händelselösa vardagens dramatik i fokus och Frans Wachtmeister som fortsätter att undersöka främlingskap och hemvist i en globaliserad värld. Jag heter Eskil Krog Larsson och det här är P1 Kultur. Ja, de slog igenom och hyllades båda två för sina debuter bara här om året och är, vågar jag säga, två av de svenska författarna som vi kommer prata mest om nu i höst. Båda just nu aktuella med roman nummer 3. Välkommen säger jag, Mikael Yvesand.
Tackar, tackar.
Du sitter i en studio i Stockholm och här är en studio, i min studio i Malmö sitter Frans Wachtmeister. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Frans, du befinner dig lite i ett mellanrum i tiden just nu skulle man kunna säga. Mm. Du har precis lämnat ifrån dig din senaste roman, men fortfarande har läsarna och kritikerna inte börjat läsa och satt tänderna i den. Hur skulle du beskriva den här parentesen i tiden?
Det är fruktansvärt. Det är en slags limbo av förväntan och skräck.
Ja. Du har två hyllade och omtyckta böcker bakom dig. Territoriella anspråk och Förlorad mark. Mm. Är det något att vila i eller är det bara att fallhöjden blir högre?
Om jag misslyckas totalt på den här så kan man ju alltid se tillbaka till dem. Nej, min storhetsperiod som var ett par år sedan. Så det är skönt, det är tryggt att ha sånt förflutet. Ja.
Någonting att vila i kanske det. Mikael, du har ju också två succéer bakom dig. Häng City var din debut och sen kom Våran pojke som fick Sveriges Radio romanpris i våras. Du sa i en intervju om den här tredje boken som heter Ha en nice dag att den vet jag att ingen kommer att gilla. Jag har sagt det förut, men nu vet jag definitivt.
Ja, eller jag tycker att jag kommer på olika andlig, eller så här, med den andra boken tänkte jag att den här gillar nog inte folk som gillar den första på grund av att den var lite mörkare eller vad man ska säga, lite mer abstrakt eller något sånt där. Men så, ja, väldigt många gillade den inte, men några gillade den. Men så tänkte jag med den tredje att den är som, jag vet inte hatar den, men det finns nog inga att hata riktigt, men att den inte kanske är så kontroversiell. Folk, det är bara trams. Det är egentligen inte en roman. Jag tänkte kanske folk skulle bli besviken på att de, jag vet inte, det här kanske är någon slags blogg eller jag vet inte fan. Men ja, jag tänker alltid att alla ska hata allt jag gör.
Men när i processen brukar du själv liksom få grepp om vad det faktiskt är du har skrivit?
Ja, men jag tycker nog, det kanske inte verkar så, men för mig startar det alltid med en idé. Jag är ingen sån där som ska kunna sätta mig och bara, nu sätter jag mig och skriver lite och ser vad som händer. Jag startar liksom alltid med en idé, fast sen kan idén vara, som i det här fallet, att jag vill skriva om fyra människor som kör runt i en bil och dricker slush från bensinmacken. Så det är idén för mig och så blir jag jätteglad över den idén och älskar liksom att leva i den världen med dem. Så att jag tycker nog att jag vet redan från början vad jag håller på med. Sådär.
Stanna kvar där, Mikael Yvesand. Vi ska strax snacka mer med dig om din nya roman, men vi ska börja här i Malmö, eller snarare kranskommunen Staffanstorp, där din roman tar sin början, Frans Wachtmeister.
Just det.
Vad är Staffanstorp för plats i din roman?
Staffanstorp är en lite dyster plats i min roman. Det är en slags tillflyktsort för många i medelklassen som inte har liksom, som inte trivs i Malmö så att säga och retirerar ut en bit på landet men fortfarande inom pendlingsavstånd till Malmö och Lund liksom. Men det är en slags rätt post.
Det här är en berättelse om Erika, heter huvudpersonen. Hon lämnar ett Malmö präglat av våld och rädsla för tryggheten då i grannkommunen tillsammans med sin något menlösa sambo Hugo som bakar surdegsbröd och gör sin egen kimchi. Men hon vantrivs dels i relationen men också i kulturen. På vilket sätt? vantrivs hon, skulle du säga?
Jag tror att hon lever ett slags... Hon känner sig förnedrad i hela den här miljön liksom, som hon verkar i. Hon liksom... hon känner att hon liksom, att världen behandlar henne med den, vad ska man säga, värdighet som hon anser sig ha liksom rätt till, så att säga. Mm. Det handlar om, det är olika element, men det är trygghetsmässiga, som du nämnde, Malmö, men sen så är det väl mycket estetiska biten också liksom, att hon inte anser att världen liksom är så skön som den borde vara liksom. Mm.
Det är som att hon liksom pyser av missnöjdhet, tycker jag, genom romanen. Och hon beskriver ett Sverige som, inom citationstecken, malmöfieras, och hon ser svenska män som snöpts, och ett Europa som tappat sin glöd efter att ha pikat både kulturellt och politiskt någonstans kring 1910. Mm. Om du skulle analysera din romanfigur, vad är för förlust hon upplever?
Jag tror att hon ser väl, så att säga, den kultur hon verkar i, att den här liksom storhetstiden är liksom långt tillbaka, och framöver så väntar bara. Det finns liksom inga nya visioner som kan ha ersatt det här tidiga liksom självbilden, utan nu väntar bara liksom förfallet. Liksom. Eller det har redan startat liksom sen länge, men liksom en helt... med accelererande liksom fart, så fortsätter det liksom rakt nedför. Så hennes initiativ då i bokens andra hälft, det blir ju liksom att sätta stopp för det här liksom. Vända så att säga riktningen.
Och då spränger hon sig ut ur både relationen till Hugo och ut ur Sverige och Europa och landar i egyptiska Sharm el-Sheikh för att liksom bända tillbaka tiden och återupprätta den här förlorade ordningen genom då att skapa ett pensionat som ett slags, ska vi säga, 1910-tals temapark. Residenset kallar hon det.
Just det.
Vad är det här för ställe?
Det är en plats för kvinnor som kommer till Afrika, eller Egypten då, i det här fallet, i romantiska syften, så att säga. Och Erika, hon anser liksom sig ha genomskådat det här. Det är ju en ganska stor trend liksom att europeiska liksom vita kvinnor kommer till Afrika, och då Sharm el-Sheikh i det här fallet i Egypten, för att hitta liksom en yngre man som behandlar henne liksom ofta som en drottning liksom. Hon anser sig då, Erika, ha genomskådat det här. Hon säger att det är inte primärt kärlek som de här kvinnorna vill ha, utan det är primärt, de vill liksom bli behandlade på ett värdigt sätt, så att säga, och att de, och då är liksom, kommer hon på att om vi tar tillbaka hela liksom, skriva tillbaka tiden till liksom kolonialväldet då liksom, den brittiska tiden när de styrde Egypten, så får man liksom värdighet på alla plan, inte bara kärleksmässigt med de här egyptiska männen, utan även då estetiska liksom, moraliska liksom, den självbilden om att man är liksom, ska man säga, skapelsens krona, så att säga. Alltså det hela paketet liksom får man då liksom, anser hon liksom. Det är det här egentligen som primärt de här kvinnorna styrs av liksom. De vill inte, det är inte kärlek, utan de vill liksom bli behandlade som att de är liksom högst upp på liksom stegen liksom.
Återta någon slags position.
Precis.
Det här, tänker jag, det är en roman som handlar om nostalgi. Och nostalgi beskrivs av henne, Erika, här nästan som ett mirakelmedel som kan ge tillbaka de desillusionerade européerna sin forna glans. Vad tänker du när du tittar ut i världen, eller västvärlden idag? Vad spelar nostalgi för politisk och kulturell roll?
Jag tror det finns väl olika former av nostalgi. Det finns väl den här personliga, liksom intima nostalgin som liksom äldre människor känner inför och för sitt förflutna liksom, tänker tillbaka när de var unga och starka och friska liksom, och lyckliga eventuellt liksom, som är liksom helt naturlig och harmlös. Men sen så finns det ju en slags kollektiv nostalgi som liksom återkommer, tror jag, med jämna mellanrum i historien, och det är ju ett slags symptom, tror jag, på någonting, att det saknas liksom, helt enkelt, en framtidstro, en vision om att det kan bli bättre liksom, snart i framtiden, utan det bästa ligger bakom oss, så det enda sättet liksom, att vi får det bättre, det är att ta oss tillbaka dit.
Hur tänker du själv? Kan nostalgin vara en välgörande kraft?
Jo, men det tror jag väl nog, så att säga. I alla fall på ett estetiskt plan så är det väl, tror jag. Mm. Det, om man tar till exempel arkitekturmässigt eller något sånt där, ofta, det slår en ofta motvilligt, så i mitt fall så är det så att man trivs ju bättre i liksom äldre kvarter. Det är någonting liksom, inte bara, det handlar inte bara om skönheten, men det är någon slags känsla där som inte existerar liksom, som inte gror överhuvudtaget i liksom nya kvarter till exempel. Så där tror jag nog att det finns någon slags välgörande känsla, och det är ju det som hon, ska man säga, kapitaliserar liksom i det här residenset då, som hon inrättar liksom. För allting är inredningen liksom, kolonialtiden liksom, det är liksom kläderna, men även så att säga upppassningen, hierarkierna följer med liksom, så att hon har en estetisk ingång liksom, och sen så följer resten av paketet med liksom, värderingarna liksom, världsbilden, allt annat så att säga. Ofta är det ju tvärtom, att det är liksom de värderingarna som börjar, man har ett sätt att se på världen, och sen så skapar man alltså, kulturmässigt skapar man konst eller arkitektur liksom som vad ska man säga, är ett resultat av den här synen att man ser på världen liksom, eller sättet man ser på världen. Hon och estetiken liksom, den vilar ju på ett kit av liksom värderingar som man har. Men i det här fallet, i Livsrum då, i min roman, så blir det tvärtom, att det är estetiken som kommer, och sen så råkar allting det andra följa med liksom på köpet liksom.
En annan sak som löper genom hela romanen är murar i olika former. Från Malmös skyddande vallgravar och muren som ska ge grindsamhället i Staffanstorp trygghet till den 10 meter höga muren som skiljer turist Sharm el-Sheikh från resten av Egypten. Och den insynsskyddande muren runt det här residenset som liksom upprätthåller en fristad. Vad handlar muren om i din roman?
Ja, en av liksom själva, ska man säga, de första gnistan till den här romanen, som jag också skrivit precis i inledande sidan, det är ett utdrag från Svenska Akademins ordbok, där det står, det är en definition av paradis, och det är väl den ursprungliga på persiska tror jag det, så betyder då just paradis inhägnad liksom, eller hägn eller så, hage eller något liksom, i den stället. Så det förutsätter, det är liksom, det här, vad ska man säga, det utopiska samhället, det förutsätter en isolation eller så, en mur gentemot resten av världen, så att säga. Eller om det nu är liksom som du nämnde då, det här gated community som de håller på att bygga i Staffanstorp, men också hennes, men sen så även rent, men på makroplan också, så att säga, det blir fler murar så att säga, Europa framförallt liksom stänger gränser och sånt där liksom, att det vilar någonting, att men vi får det bättre om vi fjärmar av oss liksom från resten av världen, det finns någon slags.
Det finns en lite uppgiven syn på mänskligheten här, tänker jag, att samexistens är omöjlig, höga murar är den enda vägen. Det låter lite deppigt, eller vad tänker du?
Ja, det är det väl, det är absolut. Jag hade hellre sett ett liksom begå kanske, såklart. Men ja, jag vet, det är liksom, det är människor så att säga, och liksom murar har väl varit, att bygga murar har väl varit en historisk konstant liksom genom hela världshistorien liksom. Det är väl först nu de senaste liksom 100 åren kanske som det blivit någonting suspekt så här, med murar, och det har väl varit vår liksom, den världsordning som har rådit fram till nyligen som liksom som möjliggjort det här liksom, det här borttagandet av murar. Men rent om att titta historiskt så tror jag liksom murar, det är liksom, ja, det är vad man bygger för att man vill skydda sig helt enkelt. Det är inte bara liksom att bygga en slags idealstat, utan det är väl mer de här basala behoven så att säga, på Maslows behovstrappa där liksom, att bara att överleva liksom, skydda sig från fientliga och aggressiva krafter så att säga. Vilket är naturligt och legitimt då, tycker jag.
Det finns en lite mörk ton i romanen. Det handlar om stora, tunga frågor om en värld som i plågor. Men samtidigt tycks den vara skriven med ett väldigt gott humör. Mm. Vilken sinnesstämning har du befunnit dig i när du har skrivit?
Mycket skratt. Min fru brukar titta väldigt suspekt på mig när jag läser om och redigerar mina manus när jag sitter och fnissar åt mina egna skämt sådär. Men det visste jag, jag tycker det slutar ju ganska dystert och tragiskt, så att säga. Jag ska inte avslöja mer, men att om man kan ta med sig läsaren, så att säga, skrattande dit, så är jag nöjd liksom att dra ner dem med ett garv ner i abyssen, så att säga.
Tack så mycket, Frans Wachtmeister, aktuell med romanen Livsrum. Sitt kvar här. I studion i Stockholm sitter Mikael Yvesand, ofta förknippad med någon slags underskruvad humor i dina böcker. Vad har du för humör när du skriver?
Ja, det beror väl på. Jag försöker nog alltid lyfta upp mig själv på något sätt och lyfta upp andra. Jag är väldigt svårt för sån här kultur där jag känner att jag bara blir, eller kultur med liksom en filmbok whatever, att man blir nettot där bara att jag är liksom sämre humör när jag tagit del av den här upplevelsen. Jag har inte lärt mig någonting, det har liksom inte gett mig något, det har tagit från mig. Jag är väldigt skraj för att råka göra sån sorts liksom destruktiv kultur, så jag försöker nog, det kan vara en så enkel sak som att bara få någon att skratta, såklart, men sådär. Så att, ja, jag försöker väl göra mig själv på gott humör så gott det går. Jag har väldigt svårt att skriva om jag känner mig olycklig liksom. Tycker mig, jag har hört vissa som kan ha det som någon så här terapiform, eller som tycker att det behövs, att de mår dåligt, att de kan hitta någon kreativitet i olycka, men det är inte fallet för mig.
Ramen för den här romanen Ha en nice dag, som du var inne på tidigare, det är ju en bilsemester. Fyra unga vuxna på väg genom Sverige där livets små men viktiga obetydligheter inträffar som ett pärlband och blandas med minnen och fantasier och ett oavbrutet gaggande om livets väsentliga och oväsentligheter i baksätet. Jag skulle beskriva det här mer som ett utsnitt av liv kanske än en episk berättelse. Lite handling mer än känslor. Hur skulle du beskriva din roman?
Ja, men det håller jag med om. Jag tror nog de här tre första böckerna har jag sett lite som en trilogi på någon vänster. Jag har inte riktigt förstått hur de hör ihop, men jag tycker att de hör ihop. Men det är väl lite att det är små slicer av mitt eget liv. Häng City då när jag var 13 och våran pojke kanske så där gymnasietiden, konstiga liksom tidiga 2000-talet, och då det här, jag vet inte hur när det här ska vara, det är väl typ utspelar väl sig i nutid, men jag tror ändå att jag kände att det egentligen var kanske 2014, något sånt där, 15-16 någonting. Så nu kan jag nog lämna mig själv, höll jag på att säga. Nu, ja, det kändes som att jag ville skriva om det. Men absolut, jag håller nog med om den beskrivningen.
Många förknippar nog ditt skrivande desto mer med en träffsäkerhet i hur man pratar, eller att du på kornet hittar ord och uttryck i en dialog som kan fånga en tid eller en ålder eller en viss typ av kille, oftast är det en kille. Det är någon slags musikalitet som arbetar här, tänker jag. Hur gör du för att hitta den där tonträffen?
Jag bara snor. Jag är ganska kass författare, om jag ska vara ärlig, känner jag. Jag har liksom aldrig kommit på en karaktär eller något sånt där. Jag bara tar folk jag känner, alltså så här, och det är sällan också att jag tänker som man säkert ska göra, typ att det behövs en karaktär som fyller den här funktionen. Jag kan inget sånt där. Jag bara tar folk jag har i min närhet, och då blir det väl lite. Jag tycker liksom inte att saker måste vara realistiska hela tiden. Tvärt emot har jag bitvis i alla fall skrivit ganska surrealistiska saker. Så här, det tycker jag jättemycket om. Men ofta i alla fall så är det liksom att jag vill skriva som folk pratar på riktigt. Jag känner som bara att jag transkriberar det här jag sa, med att jag inte hittar på karaktärer utan bara tar någon människa i min värld, i verkliga värld liksom, då bara, ja, jag vet ju som hur den här personen pratar, då transkriberar jag bara vad den kunde ha sagt om den här situationen uppstod. Liksom. Så det är nog inte svårare än så faktiskt.
Mm. Hur gör du rent praktiskt när du skriver dialog? Läser du högt eller liksom prövar du det fram? Lyssnar du på hur det låter i ditt huvud och ändrar eller hur går det till?
Ja, lyssnar nog i mitt huvud sådär. Alltså jag kanske gör lite för mycket till och med att det blir nästan att man skriver varje gång folk stammar eller stakar sig. Om man hade transkriberat det jag sitter och säger just nu, man ser ju helt körd ut liksom. Man sitter och mumlar och avbryter sig själv och säger fel. Mm. Man pratar ju väldigt fult alltså sådär tyvärr. Och lite måste man ju liksom snygga till det där, annars blir det ju helt oläsligt. Men jag kan ändå vara sådär att jag vill att du vet folk avbryter sig själv. Det kan ju som säga ganska mycket om man är en osäker person som typ ställs inför någon myndighetsfigur och ska strama upp sig. Så det kan bli väldigt kul liksom när folk försöker använda ord de inte riktigt kanske vet vad de betyder, eller man märker hur någon blir nervös bara i hur de drar ut på ett ord och sånt där. Sånt tycker jag kan säga väldigt mycket, så kanske inte bara för autenticitet, vilket ju är en stor del av varför man gör så eller varför jag gör så, men också att det kan ju som säga någonting om hur någon tänker bara i hur de uttrycker sig på det där sättet liksom.
Samtidigt i det här som du beskrev som trams och det här som är komiskt, så finns det också en mörk sida i romanen, som i alla dina tidigare också. Den här bilresan går som en snitslad bana via kända brottsplatser i Sverige. Från banken som rånades i samband med Alexandermorden, via adressen där dubbelmördaren i Linköping växte upp, till platser för Hagamannens överfall och så vidare. Vad har du för relation till alla de här brottsfallen?
Jag har väl ingen, jag var bara ytligt inblandad i alla de här brotten du räknade upp. Men jag tycker väldigt mycket om sånt där, vad ska man säga, det är något fascinerande tycker jag med de där platserna. Det är så banalt, det är så otroligt tråkigt, så tråkiga platser liksom, där de här otroligt mörka prylarna har hänt, och jag tycker att det jättefascinerande att se. Jag har ibland åkt själv så här till de här platserna jag skriver om. Just det där att man har tagit bilen och åkt till vad det nu kan vara. Jag tycker väldigt mycket om att, för mig är det som inte mörkt på det sättet. Det är en jättemörk händelse, men det kanske blir något sätt att jag vet inte hur man ska säga det, men det känns inte så mörkt i mitt huvud. Jag är väldigt, väldigt skraj för mörker. Jag gillar inte alls liksom att vara ledsen och utsätta mig för olycka. Men det här blir som något annat för mig att titta på de här platserna.
Mm. Jag vet också att du inte är en stor läsare av traditionell litteratur, om man säger så. Det vill säga böcker. Men desto glupskare läsare av förundersökningsprotokoll. Vad är det du gillar med att läsa förundersökningsprotokoll?
Jag tycker väldigt mycket att det ger en känsla av en tid och en plats som är väl vad jag försöker skriva. Det man får liksom alla de här detaljerna, men inte själva berättelsen. Det är som att man får skapa den själv liksom. De här förundersökningarna kan liksom sammanfatta väldigt perfekt liksom en sommar i så här Jönköping 2006. Det är någonting jättefascinerande med det. Det är nästan att jag kan önska att det fanns en sån typ av skönlitteratur som bara var så här en stad och en tid liksom. Jag gillar väldigt mycket sånt. Mm. Jag försöker väl snor det lite grann. Alltså det, per definition funkar inte riktigt. Alltså hela poängen är just att det här faktiskt har hänt. Det här är riktiga människor vars liv man får liksom en inblick i. Det är lite beklagligt att det bara är i samband med att något fruktansvärt har hänt. Det är liksom det som blir ingången, för det är ingen som skulle skriva om, vad sa jag nu, Jönköping 2016, någon deppig tjej som bor i en lägenhet eller så här. Mm. Men jag tror att jag hade läst det om det skrev sådana böcker. Jag försöker beskriva de böckerna själv istället. Kanske.
Ja, nej, men jag tänker att det finns någon slags likhet faktiskt där. Det kanske låter konstigt, men det är ju på samma sätt som i dina böcker så är det också väldigt branta ingångar i främmande människors innersta liv. Och det är lite slice of life om man läser en förundersökningsprotokoll. En kollega här på redaktionen brukar prata om Palmeutredningen som den stora svenska 1900-talsromanen. Jag vet inte, har du något förundersökningsprotokoll som du återkommer till och läser om?
Jo, jättemånga. Jag måste akta mig lite så det inte låter så här. Man sitter och raljerar. Åh, det här är ju kul att läsa om. Det är ju fruktansvärt och förstört människors liv, liksom också anhöriga. Så jag måste akta mig för att prata allt för, vad säger man?
Lättsamt.
Ja, men precis. Men det är sagt så absolut. Det är jättemånga sådana där som jag kan återvända till. Det blir lite också, kan vara som ett sätt att återvända hem för mig. Jag kan, det är som så här, styckmordet som skedde i Boden och där jag bor nu i Stureby. Jag hamnade där för att jag åkte till den här platsen där det skedde ett väldigt tragiskt mord 2009, tror jag. Det var en ung tjej som blev strypt. Jag brukade åka till den där platsen bara för att jag ville se det, och då insåg jag att det var ett väldigt vackert bostadsområde. Jag kände att jag ville bo här någon gång. Och nu gör jag det, och det är liksom genom den tragiska händelsen, så om man ska försöka hitta något positivt i det liksom. Men jag förstår verkligen vad din kollega menade. Det är lite sådär jag också känner, att det blir som skön litteratur, och jag konsumerar dem lite som skön litteratur. Att de ger mig det här som jag tror skön litteratur ska syfta till att ge människor.
Frans Wachtmeister sitter här i studion fortfarande. Vad läser du nu?
Therese Boman, faktiskt, hennes Aftonland. Eller jag läste ut den igår på tåget här på Stockholm. Jag fick den av henne. Tyckte mycket om. Jag fick den för att hon hade läst min livsrum här och tyckte det fanns likheter. Och det gjorde det. Verkligen. Så det är vad jag har precis nyligen avslutat.
Något slags släktskap bland svenska författare där. Tack så mycket, Frans Wachtmeister. Livsrum heter din nya roman. Och tack så mycket också, Mikael Yvesand. Du är aktuell med romanen Ha en nice dag. Tack så mycket för att ni kom.
Tack.
Tack, tack.
Då ska vi gå vidare, och på söndag är det ju val. Vi har snackat mycket kulturpolitik här i P1 Kultur de senaste veckorna. Vi har bland annat hört partiledarna veckla ut sin syn kring vilken roll kulturen egentligen har i ett samhälle. Och en helt central fråga där är hur fri kulturen kan vara inom de ramar som politiken sätter. Principen säger att politiken ska hålla en armlängds avstånd till kulturen. Men den svåra frågan tycks vara, hur lång är egentligen en arm? Och finns det risk att den där armen mest blir ett slagträ i kulturkriget? Välkomna till P1 Kultur, säger jag till Ida Ölmedal.
Tack.
Du är kulturchef på Svenska Dagbladet, och vid din sida har du Lars Anders Johansson. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du är författare och skribent, och i höst är du aktuell med boken Frihetlig konservatism.
Det stämmer.
Hörrni, på söndag är det val. I den mån det pratas om kulturpolitik, hur het är frågan om principen om armlängds avstånd, skulle ni säga? Vad säger du, Lars Anders?
Som valfråga så är den väl inte het alls, men däremot så har den ju aktualiserats under den här mandatperioden vid ett flertal tillfällen där den har använts just som ett slagträ, som du nämnde, där vissa använder den för att försvara en politisk inriktning och andra menar att den är då ett hinder för att genomdriva en politik som de menar att väljarna har efterfrågat.
Konstens frihet, Ida, har det varit en viktig fråga i valrörelsen, tycker du?
På sätt och vis är jag nästan tacksam att den inte har varit så het. För när den är det, ofta i form av liksom symboliska utspel mot något enskilt konstverk som någon politiker inte gillar. Och det är väl den sämsta typen av kulturpolitisk debatt. Så att på ett sätt så är man ju glad. Men under mandatperioden skulle jag säga att idén om kulturens frihet har gjort en viss resa som varit intressant. inte minst i borgerligheten, som vi kanske kan återkomma till.
Mm. Vi kanske ska börja med att definiera vad vi pratar om. Lars Anders, vad innebär principen om armlängds avstånd, skulle du säga?
Man skulle kunna beskriva den som ett försök från politiken att lösa ett slags frihetsproblem inom kultursektorn som politiken själv har skapat. Och det är viktigt också att komma ihåg, när vi lyssnar på den kulturpolitiska debatten idag så får vi intrycket av att det här skulle ha varit någon slags utgångspunkt för svensk kulturpolitik under lång tid. Det stämmer inte. Den här principen började diskuteras på allvar runt 2009 och 2010 i svensk kulturpolitisk debatt. Och går man tillbaka till styrdokumenten för den svenska kulturpolitiken från 1974 och framåt så finns inte någon sån här princip som utgångspunkt överhuvudtaget. Utan det som händer är runt 2010 så börjar den här konsensus som har präglat den kulturpolitiska sektorn i Sverige att brytas upp, och då uppstår också en oro just för att det ska bli ministerstyre och att politiska makthavare ska lägga sig i verksamheterna som finansieras av skattebetalarna.
Mm. Jag delar kanske inte helt den historiebeskrivningen, för jag tänker att redan Harry Schein pratade ju om en princip om armlängds avstånd när man pratade om hur man liksom skapade film, den svenska filmpolitiken till exempel. Att tanken är att man ska ha ett expertorgan eller någon institution som står mellan politiken och konstutövarna. Den idén har ju funnits, även om man kanske inte använt exakt de ord och letat efter i exakt de styrdokumenten. Och idén om armlängds avstånd går ju tillbaka till efter andra världskriget i den brittiska politiken, där ekonomen Keynes lanserade den idén med lite med public service-bolagen som modell. Och jag tänker att den är rätt enkel att förstå, att man vill stötta fri journalistik, fri kultur, fri forskning, och man vill använda offentliga medel för det, men man vill inte att politiker ska gå in och detaljstyra, för då motverkar man sitt eget syfte. Alltså. Mm.
Men det system som fanns i Storbritannien efter andra världskriget var väldigt olikt det som infördes i Sverige 1974. Mm. Så man tog en princip ur ett sammanhang och försökte överföra den på ett helt annat sammanhang. Den här armen är ju mycket kort i Sverige, där politiken beslutar om så mycket mer, från tillsättningar av myndighetschefer till styrdokument och till anslagens storlek. Men det vi har sett nu de senaste åren är ju att man har börjat hänvisa till den här principen om armlängds avstånd också för sånt som egentligen inte alls omfattas av den. Till exempel om politiker har åsikter om kultur. Om till exempel Parisa Liljestrand uttalar sig att hon tycker det är fel att en arrangör i Växjö var det väl, avbokar en artist på grund av politiska skäl, då är det ju inte att ministern har brutit mot den här principen, eftersom ministern inte har någon politisk makt över den här arrangören överhuvudtaget. Och att hänvisa till den principen för att politiker inte ska få uttrycka åsikter, det är ju att sträcka den allt för långt.
Vi ska prata mer om, vänta lite bara där. Vi ska prata mer om det här, men först, ja, det är underbart. Men vi ska säga också, det är ganska lätt att hitta exempel från den gångna mandatperioden där politiker har kritiserats på olika grunder för att de inte har kunnat hålla fingrarna borta från konsten. Vi ska lyssna på hur det har låtit i några exempel.
Och så vidare om ett konstbråk som blossat upp i Haparanda. Där valde kommunpolitikerna själva ut konst till den nya bad- och sporthallen, trots att en konstkunnig jury redan hade valt ut två förslag.
Det är respektlöst för oss som har spetskompetenser inom fältet.
Och även när kulturpolitiker inte griper in så konkret som de gjorde i Haparanda, så kan de tycka till och säga hur de hade gjort
om de hade makten. Som när Sverigedemokratiska oppositionsrådet Frejd Ristig i Lilla Edet kritiserade att biblioteket ordnat en föreläsning av tidigare polisen Nadim Ghazale och ett författarbesök med journalisten Alexandra Pascalido. Då lät det så här i P4 Väst.
Jag tror de är fullt medvetna om vilka profiler de bjuder in. Och det är det vi kritiserar. Ja, men då... Det ska vara neutralt, för det har de inte varit.
Och nu är inte ni med och styr i kommunen. Vad hade du gjort om du var med och styrde?
Vi hade ställt in de här evenemangen, absolut. Det har varit jättetydligt i min kommunikation till tjänstemannaorganisationen också.
Och det anser du är att inte lägga sig i innehållet i verksamheten?
Ja, absolut. Bibliotek ska inte användas som en plattform för ensidiga politiska budskap. Hade man tagit in en bred palett av författare, hade man bjudit in Carlos Eos eller Henrik Jönsson eller Joakim Lamotte samtidigt och några till kanske, då hade det ju varit en annan sak. Nu är det ju tydliga politiska profiler man tar in.
Utifrån det allt du har sagt nu, begreppet armlängds avstånd, vad betyder det för dig?
Att man inte lägger sig i innehållet. Däremot så gör vi politiska prioriteringar om vad pengarna ska gå till för typ av arrangemang, inte vad som exakt ska sägas.
I Katrineholm har det varit infekterat i över ett år sedan kulturnämnden, som leds av en socialdemokrat och en moderat, beslöt att konsthallen varje år bland annat ska ha en mer lättillgänglig och lockande utställning för de som inte är så vana vid konst. Till exempel något om hantverk, motoranknuten konst eller Stina Wolter. Beslutet kritiserades av museer och kulturchefer och under året har 8 personer sagt upp sig från kulturförvaltningen. Före detta konsthallschefen Anna-Karin Vulgé sa så här i Sveriges Television.
Tidigare har det varit intendenten för utställningar på konsthallen som har fattat beslut om utställningsåret. Men här säger man att det är förvaltningsledningen som ska fatta beslut. Och båda de har ju ingen kunskap om konst.
I Gävle blev det turbulent i kulturpolitiken när Sverigedemokraten Roger Hedlund blev ordförande för stiftelsen Länsmuseet i Gävleborg. Nytillträdd tyckte han att det var för mycket nutidskonst och för lite svenskt kulturarv och historia på museet. Vi hör klipp från P4 Gävleborg.
Ja, det är väl ganska självklart tycker jag att ett länsmuseum ska ha som uppgift att i första hand prata om det historiska perspektivet och det kulturarv som vi har i Sverige och i Gävleborg. Någonting annat vore väl väldigt konstigt i det här sammanhanget.
Och så här säger museichef Hans Lindholm Öjmyr om det.
Vi känner oss ifrågasatta. Det är ett uppdrag, vi följer de styrdokument som finns. Vi jobbar med samtidskonst och massa annat också. Och nu så kommer det då politiska vindar som säger att vi ska inte prioritera på det här sättet. Och många medarbetare är väldigt upprörda.
Så finns det ju de som tycker att man helt ska strunta i begreppet armlängds avstånd. Tidigare i år plockade Klippans kommun bort principen om armlängds avstånd i sin nya policy om offentlig konst. I P4 Kristianstad sa Jonas Luckman, som företräder det lokala partiet Vår framtid, så här.
Jag har varit emot den här typen av formuleringar sedan början. Den är luddig och utdaterad. Vi som beställare har ju ett ansvar för hur skattemedlen används. Och sen handlar det om att våga ta besluten som är bäst för kommunen och invånarna. Och vi har ett stort ansvar att förvalta det förtroendet. Om jag till exempel beställer en kungsfiskarfågel i en rondell, då vill jag inte ha en drake eller en sparv eller en skata.
Mm. Sist Jonas Luckman som företräder partiet Vår framtid i Klippan, reporter Helene Alm. Här i studion fortfarande författaren Lars-Anders Johansson och Ida Ölmedal, kulturchef på Svenska Dagbladet. Vi hörde några exempel där politiker kritiseras för att lägga näsan i blöt och olika tolkningar av vad armlängds avstånd innebär. Ida, är armens längd inte lika given längre?
Alltså det som är slående i de här inslagen är att det i mycket hög grad handlar om kommun- och regionnivå. Och det är så att på den nivån så har vi inte lika liksom säkra system för att se till att politiken inte utövar makt direkt över konsten. Så att på ett sätt så är det inte, man kan säga att det är inte en slump. Och för att knyta an till det som Lars Anders sa innan om att man kanske inte ska tolka armlängds avstånd som att politiker inte ska få uttala sig om kultur, utan snarare som att det ska vara en organisatorisk fråga om att det ska vara experter i ett led mellan politiken och konstutövarna. Så det kan jag hålla med om, det är bara det att det funkar inte så på kommunal nivå, utan där har du under lång tid mer vatten, hedersfråga att politikerna då får sätta en norm om att inte lägga sig i, och den normen verkar ju uppluckras. Och det kanske inte bara är av dåliga skäl, det är väl också för att det har blivit en större fråga så här, vad tycker vi om hur det ser ut omkring oss i den offentliga miljön? Det är inte något dåligt att människor är djupt engagerade i offentlig konst till exempel. Men i bästa fall så har vi ändå en överenskommelse oss medborgare emellan om att det är inte bara det jag tycker är fint och vackert som ska få synas, utan det ska finnas liksom en pluralism.
Lars-Anders, är vi överens i samhället om vad det betyder, eller pågår det en omförhandling av principen om armlängds avstånd?
Jag ska först bara vilja plocka upp en sak från det som Ida sa. Jag vill till och med gå längre. Jag vill mena att den här principen om armlängdsavstånd inte tillämpas överhuvudtaget på regional och kommunal nivå. På statlig nivå inom kulturpolitiken så får inte aktiva politiker sitta i styrelserna för kulturinstitutioner. Men på kommunal och regional nivå så är det istället standard att de tillsätts. Till exempel då Länsmuseet Gävleborg, som var ett av exemplen där. Där sitter det då personer från regionen, och på andra museer så sitter det alltså politikerna i regionen och kommunen sitter i scenkonstbolagen, i länsmuseerna och en rad andra kulturverksamheter. Så där finns överhuvudtaget inget sådant avstånd. Det är politikerna som styr institutionerna. På din fråga där då, nej, vi är inte överens om det här. Jag tyckte att inslagen illustrerade att det här kan användas för att beskriva lite vad som helst. Konstens frihet har nämnt, men det var ju många av de här exemplen som överhuvudtaget inte handlade om då skapande konstnärers möjligheter att skapa vad de vill. Till exempel då vilka olika debattörer som får en plattform på ett kommunalt bibliotek är ju en fråga som är väldigt långt från frågan om konstens frihet. Sen kan man ju fortfarande tycka att det är osnyggt att politikerna lägger sig i någonting som då tjänstemännen på biblioteket har fattat beslut om. Men det är inte en fråga om konstens frihet.
Fast det är en
frihet.
Fråga om tankens frihet, tänker jag. Och det är ju mer lämpligt att de som är anställda på biblioteket fattar de besluten.
Absolut.
Jag tycker det är att inte riktigt visa respekt för den makt man har som politiker när man går in och försöker styra sådana beslut faktiskt.
Ja. Men det visar hur många olika saker som ryms inom den här diskussionen.
Ja. Men Ida, vad, om man går till den saken där, vad är egentligen problemet med att folkvalda skulle ha ett finger med i spelet för att styra den konst som skattebetalare är med och finansierar?
Men det finns kanske två problem åtminstone. Det ena är väl att demokrati handlar ju inte bara om att majoriteten ska få som den vill, utan det är ju också en överenskommelse oss emellan om att olika tankar ska få komma fram och olika strömningar ska få komma fram. Och är man politiker så har man väldigt mycket makt, och det är inte helt lämpligt att den som har makten också styrs vad som får sägas om makten, så att säga. Så att det är ju en del av det. Men sen är det också viktigt med professionens, alltså att tar man det här exemplet med vem som bestämmer vad som finns i ett bibliotek, då är ju en bibliotekarie mer lämplig att göra det än en politiker. Så det är ett par skäl.
Vad tänker du, Lars-Anders? Vad är det som går förlorat med ett större inflytande från politiker och i förlängningen medborgarna i vilken kultur som produceras och så vidare?
Nej, men det är naturligtvis detta med respekten för professionen och att det ska finnas olika typer av maktbaser även i den offentligt finansierade sektorn. Men jag tror att det är en fara också att vi pratar om kulturen och kulturlivet i bestämd form singularis, som om alla verksamheter hade samma behov och samma förutsättningar. Så är det ju inte. En konstnär som får ett stipendium för att kunna utveckla sin kreativa, självständiga sida har ju naturligtvis helt andra behov och förutsättningar än en myndighet som ska förvalta ett kulturarv till exempel. Mm. Eller ett studieförbund som ordnar olika typer av verksamheter. Mm. Och där har man till exempel på folkbildningsområdet redan på politisk väg upphävt den här principen på vissa områden med demokratiparagrafen som slår fast vad man inte får finansiera för typ av verksamheter.
Och där måste vi tyvärr sätta punkt för den här intressanta diskussionen om kulturens frihet och armlängds avstånd. Det lär nog finnas tillfällen att återkomma i den här frågan, om jag får gissa. Tack så mycket, Lars Anders Johansson, författare och skribent, och Ida Ölmedal, kulturchef på Svenska Dagbladet. Nu, hörni, är det dags för dagens essä från OBS, och den här veckan handlar det om döden. Idag om betydelsen av en grav. Ja, nästan allt vi vet om mänsklighetens historia vet vi tack vare fynd som gjorts i just gravar. Och att gravsätta någon har en dubbel funktion. Det placerar den på sin rätta plats bortom döden, men den ger den också en plats i det mänskliga livet. Författaren Christoffer Lendor berättar mer.
Låt de döda begrava sina döda, säger Jesus. Mohammed anser att den vackraste graven är den som försvinner från jordens yta. Där döden finns, finns inte vi, hävdar Epikuros. Och i den tidiga buddhismen lämnades kadavren att förmultna på egen hand. Människans kunskap om sin egen historia beror i hög grad på att vi aldrig förmått följa dessa bud. Vi behöver veta var vi har våra döda. Vi behöver sortera dem. Till vilken sida hör de? Vi spar oss ingen möda när det gäller sinnrika metoder att hedra, begrava och minnas. Ossuarier, kolumbarier, katakomber, kumbel, pyramider, mumier och skeppssättningar. Kungagravar, monument och mossbelupna stenar på landkyrkogårdar. Av respekt för de hädangångna begraver prerafaeliten Edward Burne Jones till och med en tub målarfärg i sin trädgård när han förfärat får klart för sig att pigmenten i kulören mumiebrunt, även kallad egyptiskt brunt, faktiskt kommer från riktiga mumier. En tillverkning som för övrigt upphörde först på 1960-talet. De döda finns överallt, inte bara i marmor och mull. Vart vi än går omges vi av dem, och på sätt och vis är det tur. För det vi tycker oss veta om de levande vet vi i hög grad tack vare de döda. År 1878 påträffades en grav från 900-talet i Birka med beteckningen BJ581. Där uppenbarligen en mäktig krigare begravts tillsammans med två ridhästar, alltså en man. På 2000-talet började man tvivla på likets könstillhörighet, och år 2017 avgjordes frågan med en genomisk analys. Krigaren var definitivt en kvinna. Kunskapen om vikingatidens könsroller måste omprövas än en gång. Det finns något rörande i ivern och svårigheten att tolka dessa kvarlevor. I en grotta i Kurdistan upptäcktes år 1951 liken efter både neandertalare och homo sapiens. Hos en neandertalare påträffades pollen, vilket ledde till slutsatsen att neandertalarna till skillnad från våra förfäder ägnat sina döda en sista blomsterhälsning och på hela taget varit fredligare och mer kärleksfulla. Rena stenåldershippies. Vilket sannolikt var skälet till att de utrotats av oss. En färgstark mänsklig historia fick blomma ur lite pollen som enligt mindre romantiskt lagda arkeologer sannolikt kom från exkrement från asätare som kalasat på kvarlevorna. Farväl omsorg om de döda. Farväl blomsterfolk. Historien om vår samlevnad med de döda tar riktig fart först när människan blir bofast. Raskt ackumuleras kadavren kring våra bosättningar. Snart är de i majoritet, utgör ett logistiskt problem och en hälsofara. Romarriket var först med att förvisa de döda och deras gravar extra moros utanför stadsmurarna, vilket blev allmän praxis i de flesta städer. Men vad hjälpte det när städerna bara växte och begravningsplatserna snart införlivades i stadsbilden igen? Förr eller senare bodde vi med de döda. 1780 var den parisiska kyrkogården Saint-Innocent så överfull att dess väggar brast och gatorna översvämmades av en störtflod med likvax och förruttnade kvarlevor i sån omfattning att husen kollapsade och invånarna hotades och dränkas. Effektivare demonstration av de ohygieniska levnadsvillkoren kunde inte tänkas. Så är det heller knappast en slump att de levande parisarna reste sig för att spränga sina bojor bara några år efter att de döda parisarna gjort det. Det råder ingen tvekan om att det som vällde ut över gator och torg var resterna av naturliga kroppar. Endast beträffande kungar skilde man sedan medeltiden på den naturliga och den politiska kroppen. Kungens naturliga kropp kunde ju åldras, förfalla och dö. Och för att ingen oro då skulle uppstå i riket, ingen tvekan om tronföljd och maktskifte, var det viktigt att visa för alla att kungens politiska kropp inte påverkats. Därför tillverkades porträttlika miniatyrdockor som rent av placerades på kungens kista. Kungen är död, leve kungen. Detta var skälet till att kungen avrättades med halshuggning i både engelska och franska revolutionen. Sedan det kungliga huvudet avskilts från kroppen var det slut med såväl den naturliga som den politiska kroppen. Att man kände sig tvungen att skapa teorin om två parallellt existerande kungliga kroppar visar på hur farofyllt tillståndet mellan döden och begravningen är. Det är då vad som helst kan hända. I alla kulturer är det de obegravda som går igen, hemsöker, spökar. År 1658 talar den engelske läkaren Thomas Brown vackert om dessa rastlösa andar i sin skrift Gravurnor och säger att strängt taget är de ännu på denna sida om döden. Det finns alltså två sidor, hitom döden och bortom döden. Den franske religionssociologen Robert Hertz delade år 1907 in döden i två faser. Den fysiska och den symboliska. Följande år utvecklade hans kollega Arnold van Gennep schemat till tre faser. Separation, övergång och införlivande. Vi skiljs från de levande. Vi befinner oss i övergångsfasen mellan liv och död. Och vi införlivas slutligen bland de döda genom en ritual och en sista vila, vanligtvis i en grav. Detta sätt att se tillmäter graven en fundamental betydelse. Den får rent av avgöra vår ontologiska status. Ligger vi i den? Ja, då är vi så litet placerade på andra sidan döden. Graven gör två saker med oss. Dels flyttar den oss det där avgörande lilla stycket bort från alla andra. Nu tillhör vi inte längre hitom döden, där vad som helst kan hända, utan nu är vi tryggt placerade i bortom döden. Dels gör den oss till en del av det mänskliga livet. En grav kan man besöka, sätta blommor på, ringa kyrkogårdsförvaltningen om. Man kan gräla om dess skötsel på samma sätt som man tidigare grälade om hemtjänst och äldreboende. Den som ligger i en grav förblir på många sätt en del av familjen. Hur ser framtiden ut för vår samlevnad med de döda? I den lika uppslagsrika som läckra boken Graveyards, A History of Living with the Dead, pekar historieprofessor Roger Luckhurst ut några tydliga dödstrender. Dels något han kallar International Cemetery Style, som inspireras av vår egen skogskyrkogården och handlar om lugn och integrering i naturen. Dels den mer exalterat bejakande mexikanska dödskulten Santa Muerte. Och slutligen trenden bland de mycket rika att utnyttja teknologins allra nyaste landvinningar till att helt enkelt slippa döden. Antingen i form av nedfrysning medelst kryonik eller möjligheten att fortsätta småprata med en älskad livspartner i AI-version. Detta trots att redan Gilgamesh-eposet i historiens gryning visste att ingen kan lura döden. Varken hitom den eller bortom.
Det sa författaren, kritikern och översättaren Kristoffer Leandor, producent Olof Åkerlund. P1-kultur är slut för idag. Imorgon blir det mer politik. Vad står på spel i kulturvalet och vad vill partierna egentligen? Och så ska vi fördjupa oss i kulturtanten med hjälp av en ny bok. Vem är hon och vilken roll spelar hon i svenskt kulturliv? I P1-kultur imorgon alltså. Producent idag, Karin Arbsjö, tekniker Helena Låpats och jag heter Eskil Krog Larsson.